Hej och välkomna till avsnitt 1127 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Black Lives Matter-rörelsen i USA har spridit sig globalt och framstår till synes som en organisation som primärt vill motverka diskriminering och hatbrott mot svarta. Johan Westerholm, redaktör för ledarsidorna.se, har emellertid granskat rörelsen och kommit fram till att det under ytan också finns starka islamistiska intressegrupper. Här berättar han mer om det. Varmt välkomna. Johan Westerholm, välkommen.
Tack.
Det är mycket prat nu på nyheterna och lite överallt om Black Lives Matter, den här amerikanska rörelsen då som är ute och protesterar. De protesterar mot polisvåld och förtryck av svarta som de menar då av poliser, och det här har spridits internationellt, så det är inte bara ett amerikanskt fenomen just nu, även om det har börjat i USA. Men en sak som jag tyckte var så intressant var att jag läste en artikel av dig på ledarsidorna.se, din sajt då, som du fastslår helt enkelt att det finns en korrelation mellan både den här svarta aktivismen men även till antisemitism och till islamism till och med. Och det var nästan helt nytt för mig. Kan du berätta lite mer om det?
Ja, man kan väl säga så här att Black Lives Matter är ju en mer, så att säga, medborgarrättsrörelse skulle man kunna säga. Som, det är inte en organisation per se. Va? Men den har sina rötter i Martin Luther Kings kamp för svartas rättigheter i USA. Och det här är ju då, det var gemene man förknippad med den här BLM-rörelsen, men över tid när den här då skapades, den här rörelsen, eller då på 60-talet i USA, så hakade det en rad med andra, kan man säga, organisationer och med andra ideologier hakade på det här. För vad det ytterst handlar om, det är ju då lite grann en kamp för det här otroligt urvattnade begreppet allas lika rättigheter. Och vad är egentligen kampen? Vad bottnar den i? Är det klasstillhörighet? Är det etnicitet? Är det religion? Eller vad är det frågan om? Och hela den här medborgarrättsrörelsen, den födde ju då, kan man säga, utöver så att säga Martin Luther King, en rad med andra organisatorer. Organisationer som till exempel det som är känt då svarta pantrarna, Black Panther då, eller svarta pantrarna då, som folk börjar förstå att okej, det där då är extremt, alltså en socialistisk agenda. Och sen så har vi då idag Black Panthers har ju så att säga inte riktigt överlevt, de får en tynande tillvaro, men det som finns idag i New York är bland annat Black Hammer, som är alltså uttalat en marxistisk kamporganisation där man då pekar på hudfärg som klassmarkör. Va? Och där är det ju så att de här rörelserna, de har ju alltså kommit att influera hela den här BLM-rörelsen väldigt mycket. Va? Och vi ser yttringar av det idag, as we speak, i Detroit, vi ser det i Seattle, vi ser det i New York, vi ser det i Minnesota, i Minneapolis då. Och det finns alltså, så att säga, det underliggande våldsmonopol, eller inte våldsmonopol, utan så att säga
våldstendenser.
Våldstendenser, och här är det ju så att säga, om vi då går till lite grann rötterna, vad kommer den här, alltså postmarxistiska, för det här är inte renodlad marxism heller, va? Utan jag säger postmarxistisk uttolkning av marxismen, för att här lägger man till en komponent, vad är det som är klassmarkören i det här fallet, och här säger man då uttolkningen att det är slaveriet, det är kolonialismen. Och det är faktiskt framförallt svart, alltså hudfärgsmarkör.
Mm.
Och då kopplar man ju då på, och det här ser vi både i USA men också i Sverige, hur då de muslimska civilsamhällsorganisationer hakar på det här. Ja. Och där har ju så att säga alltså den här åklagaren som då i Minnesota ska då väcka åtal mot den här polismannen då, som polisen. Eller då fyra poliser är det just nu då som ska väckas åtal. Och här, det här är en åklagare som heter Keith Ellison. Och han har då chefsåklagare i Minnesota, och han har ju då deklarerat att han personligen kommer att leda utredningen om kring George Floyds död, den här svarte mannen som avled efter ett polisingripande. Och det är så en liten parentes här, men vi kan komma till det senare, för de spelar ett ganska högt spel här då. Men Keith Ellison tycker man att det är ju rimligt, kanske man kan tycka att chefsåklagaren kliver in här och tar det upp här, för det här är ett principiellt viktigt mål, det har väckt mycket idiska av reda. Men vem är han? Och Keith Ellison var tidigare USAs första muslimska kongressledamot, och han har öppet deklarerat sitt stöd till muslimska brödraskapets amerikanska nätverksorganisation CARE, Council on American Islamic Relations, och även en annan organisation som heter MAS. Och han har ju även då inledningstalat kring deras årliga kongressen då. Och CARE har en ganska central ställning i muslimska brödraskapets nätverksorganisationer, som jag beskriver i min bok Islamismen i Sverige. Jag måste beskriva då den amerikanska strukturen för att man ska då förstå den svenska strukturen. Men Keith Ellison i alla fall, han har en annan historia också utöver det här med att han har inledningstalat och varit keynote speaker då på CARES årliga konferenser. Han har en bakgrund i det som kallas för SLA-gerillan, eller då Symbionese Liberation Army. Och han var ju då bland annat delaktig att samla in pengar till SLA-gerillan då i USA, och det är SLA-gerillan som bland annat kidnappade då den här finansfamiljens Hearsts dotter Patricia Hearst och radikaliserade henne, så hon deltog ju då i bankrån och annat, och det är en mycket tragisk historia alltihop. Och det här är ju så att säga, alla får vara aktivister i vår ungdom. Jag tror att de flesta har varit det. Men här finns det alltså en mycket, mycket tydlig koppling mellan en åklagare som sympatiserar med muslimska brödraskapet och tar det här då som en del av BLMs kamp. Men BLM har ju också då Black Lives Matter då, har även kopplingar till en våldsbejakande islamistiska miljö. Och det är ju då Chicago-baserade organisationer, Electronic Intifada, som då sedan BLM grundades då 2016 och ställt sig bakom BLMs idéer, visioner och typ. Electronic Intifada, det är alltså Hamas kanske tydligaste och mest aktivistiska nätkanaler då, eller kanaler på nätet, för att de ska då komma ut med sina budskap. Och Electronic Intifada, det är då att det är förintande av staten Israel och annat. Va. Så att det här, dagens BLM-rörelse, det är, skulle jag vilja säga, har mindre med Martin Luther King att göra än vad det har med de här väldigt, väldigt radikala elementen. Och BLM-rörelsen av idag, de nätverksorganisationer som ligger runt BLM och där man kan se det i BLMs budskap, de bottnar då i dels Malcolm X tidigaste och ända fram till något år före hans död, när Malcolm X till slut tog avstånd från de här alltså mest radikala våldsbejakande elementen. Och det ska man också ha klart för sig, att Malcolm X var inte så radikal hela sitt liv, utan det var alltså sista året så i hans levnad så svängde han en hel del då. Men där är det ju alltså våldet som metod, det är alltså inte uteslutet.
Våldsam raskamp då?
Ja, våldsam raskamp alltså. Och det här, hela den inställningen bottnar i en, för svenska lyssnare och även för en internationellt kan jag säga, ganska okänd ideolog som heter Frantz Fanon. Och Frantz Fanon dog 1961. Lämnade efter sig en bok som man nu mycket, mycket, man återvänder till den boken, den heter Jordens fördömda. Och där är det då Jean-Paul Sartre som då skrev förordet till den. Och Jean-Paul Sartre var, som vi alla vet, eller om man inte vet det innan så vet ni det nu, det var ju då alltså 68-rörelsens alltså stora husfilosof. Och vare sig Sartre eller Fanon då, som var alltså svart, algerier, alltså ute, så de har en mycket pragmatisk inställning till våld. Alltså våld är en politisk kamp. Utan de konstaterar att verktyget ligger där. Och vi använder det när vi behöver det. Mm. Och Frantz Fanon, och här kommer det här koloniala in. Frantz Fanon säger att lite grann att alla som har blivit kolonialiserade har rätten till kolonisatörernas hustru, säng och ägodelar. Whatsoever. Va? Det är marxistisk väpnad kamp som bottnar i, alltså, i både alltså en mix av hudfärg och att landet på något sätt har eller det territorium som man kommer från på någon gång på något sätt har varit kolonialiserat. Och det är alltså och det här Frantz Fanons tankar, han är då sunnimuslim, de återfinns också i dagens mer, alltså mest radikala del av muslimska brödraskapet. Man ska veta att han var sunnimuslim. Och Frantz Fanon hade också, nu blir det mycket namn här, men Frantz Fanon hade då en brevväxling med en annan, men då shia muslimsk islamist som heter Ali Shariati. Och man kan säga att det var Ali Shariati blev inspirerad av Fanon på ett sådant sätt så att det till slut ledde fram till några samtida då, i viss mån. Men det ledde till slut fram till den iranska revolutionen 1979 då. Så att de här idéerna, de här rörelserna, de hänger ihop via ideologier, synen på våld, synen på det onda väst, synen på kapitalismen. Man säger att kapitalismen, kolonialismen går hand i hand. Klasskamp baseras på hudfärg och religion. Och här ser vi också även här i Sverige.
Men du, vänta, innan vi kommer in på Sverige, får jag backa klockan lite grann och sammanfatta, för det du berättade nu var jätteintressant och alltså, de flesta känner inte till det här, men om vi hoppar tillbaka till Martin Luther King Jr. då, alltså han som på allvar var ledaregestalten för medborgarrättsrörelsen, alltså han var ju enligt mig och enligt de flesta bedömare väldigt sund, men det fanns redan där från början alltså en slags, inte ren islamisk ortodox svans, men någon slags pseudo-islamisk svans av svarta som till exempel, ja, inom Nation of Islam och liknande, och kanske Svarta Pantrarna också. Mohammed Ali, den här kände boxaren som konverterade till islam. Men det här var ju deras på något sätt egna hemmasnickrade amerikanska svarta variant av islam. Alltså det var ju inte liksom någon ren wahhabism eller salafism eller något sånt där. Men kan man säga att den formen av islam, Nation of Islam och den här rasradikala pseudo-islamismen i USA på 60-talet, det var den som banade väg lite grann för de här riktiga liksom salafisterna att komma in i den här rörelsen senare. Kan man säga så?
Så man skulle kunna uttrycka det så att alltså Muhammad Ali, Malcolm X i väldigt stor omfattning, alltså de banade väg för, eftersom de själva var praktiserande muslimer i alla fall under delar av sin levnad. Hur var det med Muhammad Ali? Det kan rätt många tvista om det var 5 böner per dag eller vad det var. Men man kan säga att de öppnade, de gjorde det lättare för att då koppla ihop hudfärg, alltså svarta med liksom, alltså svarta muslimer med alltså de här idéerna, de här salafistiska uttolkningarna och islam, senare islamistiska uttolkningar. Så att det är det, du har helt rätt där, att den ytterkanten, för jag håller med dig om Martin Luther King Jr. Men det är som alla rörelser, de här civilrättsrörelserna, så här, de får med sig en svans, en ytterkant som är allt annat än trevliga, och det spelar oftast ingen roll vad det är frågan om. Vi kan ju då titta på alltså fredsrörelsen i Sverige som är, ja, de är rätt harmlösa, det är FN-förbundet och lite sådär, va? Men sen så har de sina ytterkanter, eller miljörörelsen är nästan bättre. Miljörörelsen som vill att vi ska på något sätt äta mer ekologisk mat och det ena med det tredje, va? Men sen i utkanter på miljörörelsen så kommer de här Extinction Rebellion till exempel, som Greta Thunberg då har lurats in i och var skylt fast åt, va? Som, alltså de är, alltså, även den rörelsen, om vi då tar bara sen deras brittiska grundare, utesluter inte alltså väpnad kamp för att några miljörörelser ska nå sina mål, och har givit uttryck för starkt antisemitiska värderingar, va? Så att det, alltså alla de här rörelserna, så att jag skulle säga att man kan säga, alltså Martin Luther Kings minne, för jag tycker på ett personligt plan att han var modest moderat och resonabel och drev viktiga frågor som var helt legitima vid den tiden i USA att driva på det sättet, va? Men han fick med sig en svans i form av Malcolm X, Black Panthers, sedan med Black Hammer, som på något sätt svärtar hans minne och gärning, och det är det vi ser idag lite grann. Mm. Alltså,
kan man säga att svansen har tagit över nu, den, om vi nu ska säga att Black Lives Matter är den moderna medborgarrörelsen, nu har svansen från 60-talet tagit över hela rörelsen nästan?
Ja, man kan säga att svansen har tagit över eller överlevde rörelsen, ja. Mm. Skulle jag vilja säga, för att alltså, som effekt av 68-rörelsen så förbättrades förbättrade situationen för svarta i USA. Naturligtvis, det finns kvar skillnader, men de är ju mer av socioekonomisk karaktär, är min uppfattning. Nu känner inte jag USA så pass bra, ska jag liksom, längre, jag menar, det är många år sedan jag slutade bevaka det området, men min uppfattning är att Martin Luther King och hela den rörelsen, de gjorde någonting som var direkt nödvändigt för att, så att säga, inte då provosa fram ett inbördeskrig. Men sen vart efter då svarta sig, den här svarta då, eller afrikaners, alltså livsinkomster steg och man fick en svart medelklass också, det ena med det tredje, så då minskade behovet av den breda rörelsen. Mm. Och kvar blev ytterkanterna egentligen. Det. Och det är ytterkanterna idag som har då blivit, kan man säga, den nya kärnan i rörelsen. Och den är, och där har du hela tiden den här mixen mellan alltså det är alltså hudfärg, det är synen på kolonialismen, och du har våldet och du har religionen är närvarande. Så att det finns de här kopplingarna, de finns även i Sverige.
Mm. Ja, men okej, gå vidare till Sverige och, ja, och berätta lite om de kopplingarna.
Alltså, men, alltså, det här är inte lika tydligt, va? Men om vi då tittar på den första BLM-manifestationen som genomfördes, det var en ren nätdemonstration. Och då hade vi då företrädare för Sveriges unga muslimer som talade, och företrädare för Afrosvenskarnas riksförbund, om de nu heter riksförbund, riksorganisation eller vad de heter, samling och organisation. De byter namn lite grann nu när de framträder, så någonting är i aning på det. Men det här är företrädare för bägge organisationerna som talade vid det här. Och de två organisationerna, dels är då företrädare är kopplade direkt, eller fel, Sveriges unga muslimer har en direkt koppling till Muslimska brödraskapet Europas paraplyorganisation enligt stadgar och dess historia och alltihopa. Afrosvenskarna är mer löst sammansatta, har samarbetat med just Muslimska nätverk, Brödraskapets nätverksorganisation i Sverige vid ett flertal tillfällen och bjudit in antisemitiska talare, hatpredikanter och annat. Det som är intressant med Sveriges unga muslimer, och det var ju då Rashid Mosa, dess ordförande, som var talade vid det här tillfället, det är det att Rashid Mosa själv har givit en syn på, som ligger väldigt, en retorisk modell som ligger väldigt nära då de här extrema ytterkanterna i den amerikanska BLM-rörelsen. Och det är ju då att bland annat har Rashid Mosa inom ramen för antirasistakademin i Uppsala har han givit uttryck för att Sverige kolonialiserar förorterna. Det är ett ganska starkt uttalande. Det vill säga att han ger uttryck för, enligt min förmenande, att förorterna är det är någon annans territorium helt enkelt. Det tillhör inte någon form av svensk gemenskap, utan och det här känns igen från bland annat Malcolm X och BLM-rörelsen i USA nu, som vill skapa enklaver helt enkelt.
Just det.
Det är det ena. Och sen har Rashid Moose också tidigare givit uttryck för att han tillsammans med Mattias Gardell, professor vid Uppsala universitet, hyser en stor beundran för Malcolm X, och framförallt Malcolm X så att säga, äldre skrifter, tankar och tal. Va? Där ska jag säga att jag har inte riktigt liksom förstått eller inte riktigt satt mig in i det, eller hittat hur Rashid Moose ställer sig till den förändring som Malcolm X de facto gick igenom. Det framgår av biografin av honom. Men det som kanske är viktigast är det att Rashid Moose tillsammans med Maimouna Abdullahi och Fatima Dobakil, som bägge då är talespersoner för Muslimska mänskliga rättighetskommittén, har nu ganska nyligen här 2019 givit ut, eller då tidningen Antirasistisk tidskrift Mana gav ut ett temanummer som jag nu sitter och håller i min hand, och det är då temanumret är just Frantz Fanons bok Jordens fördömda.
Okay.
En hel tidning som bara handlar om den boken. Och där ser man ju då hur Frantz Fanon, som jag var inne på tidigare, hans idévärld är alltså på väg in. Att den har funnits i den islamistiska miljön i Sverige, det har funnits länge, i flera år. I alla fall mätbart sedan åtminstone 2014. Men nu är hela den... alltså idévärlden, det här med väpnad kamp, synen på svarta och det är på väg in då från det hållet i BLM-rörelsen då, och är då även i den svenska. Så att nu ska inte jag kanske försöka sälja något annat än min egen bok Islamismen i Sverige, som finns att köpa på Bokus, och den finns på Storytel också. Men de som vill gå på djupet i det här, eller då en av de viktigare källskrifterna, som förstår det som händer nu, kan med viss fördel läsa Frantz Fanons Jordens fördömda, finns på Ordfront förlag, och hur så att säga, den här rörelsen nu resonerar kring det här. Och då köpa tidningen Mana. Den finns bara på nätet, kostar 119 spänn. Men det här temanamnet Jordens fördömda, för då får man ett grepp om lite grann vart är den här, alltså BLM-rörelsen på väg. Och det kan jag säga, det är min uppfattning är att det inte är någon trevlig riktning. Det är en väldigt oförsonlig retorik och kräver kompensation, och det är det vi ser i USA nu.
Ja, och det sprider sig till Sverige. Men om jag avrundar med två frågor då. Den första frågan är då, alltså tror du, i USA så har vi ju sett nu hur de här rörelserna, även Antifa som består av fler vita ska sägas, men vi har sett hur de går omkring och vandaliserar, de slår sönder affärer, de misshandlar människor, och de gör det i någon form av rasnamn utifrån de här ideologierna som du har berättat om. Alltså tror du att vi kan få en sån utveckling i Sverige? Alltså att vi har de här grupperna som går omkring, slår sönder affärer, misshandlar folk, alltså ett pöbelvälde nästan. Finns det någon risk för det?
Alltså, risken finns ju alltid, och nu i coronatider så är det väl kanske ännu mer så att det finns en, så att det finns en liten klick, men jag skulle inte säga lätt att bli bara fel ute. Jag ser inte riktigt de tendenserna än i den här rörelsen, så att utvecklas den i Sverige så som nu hade vi i sig de här tendenserna i Göteborg vid demonstrationen där, och där vill jag väl säga det att jag ser inte riktigt samma grogrund och långa historik som gör att den här typen av rörelser skulle få samma fäste, de här våldstendenserna skulle få samma fäste. Men, och nu kommer det här männet, jag utesluter det inte, för att vi har under det senaste decenniet tagit emot många migranter som inte har kommit in ordentligt i det svenska samhället, på arbetsmarknaden, studier och annat. Det finns en potential, en radikaliseringspotential, som där kan jag inte utesluta att delar av denna kan komma att lyssna lite väl mycket på nu när man väcker upp spöken från det förgångna, då Frans Fanon bland annat då, hans budskap och så här. Och där ser jag att just Frans Fanon, den retoriken, hans namn nämns allt oftare i olika sammanhang. De retoriska modellerna som han levererade då i Jordens fördömda, jag ser dem mer och mer på sociala medier, som är på Facebook, och jag ser dem på fotografier från demonstrationer, att det är den typen av ganska oförsonligt och radikalt budskap som inte utesluter våld som metod. Så att min grundgissning är, ja, så länge polisen kan hantera det här, vilket jag tycker ändå någonstans med vissa undantag, jag behöver inte nämna vilket undantag, när man ska aldrig ställa sig på demonstranternas sida på det sättet som har skett, men Sverige har, alltså polisen har, alla kan tycka att det där med dialogpoliser är jävla töntigt liksom, det är många som tycker, ja, då vet ni inte riktigt hur de här dialogpoliserna jobbar ordentligt, utan de är jätteviktiga att liksom ha med i de här ganska alltså giftiga situationerna, och de gör ett bra jobb, så att än så länge, men här handlar det också, det är om en resursfråga, att polisen verkar över sommaren, för det här är en sommarföreteelse, vågar jag påstå, att det är de närmaste 3 månaderna som vi kommer se hur den här rörelsen kommer få fäste, för nu är folk på sommarlov, semester, sysslolösa, arbetslösa eller lediga. Och så här, nu har folk tid att hitta på dåliga saker, va? Så att, och det är varmt ute, och blir det en varm sommar, ja, då kommer folk vara ute i mycket större utsträckning och interagera med varandra och smitta varandra, antingen med corona eller med den här typen av tankegods. Så att jag tror nog att potentialen finns där. Grundtipset är inte samma utveckling som USA, men jag utesluter inte att det kan gå riktigt illa.
Nej, men om man ska lyssna på din bedömning så känns det ändå som att svenska myndigheter och polisen har relativt bra kontroll i alla fall på läget, så att det kanske inte kommer att spåra ut likadant. Men ett sätt att på något sätt förebygga det är att vara medveten, veta vad som sker och veta att de här tendenserna finns inom den här rörelsen. Så min sista fråga är, alltså, varför kan man inte läsa det här i en vanlig dagstidning? Varför pratas det inte i detalj om det här på radion, utan du skriver om det här på ledarsidorna, och jag har läst, ja, i sociala medier så finns det ju länkar till USA och så, såklart. Men alltså, det här är en mest utförlig artikel på svenska om det här ämnet som jag har läst. Jag undrar liksom, varför uppmärksamma sånt här inte mer i liksom på ett bredare plan?
Ja, egentligen får du då ställa den här frågan till Studio 1 i det här fallet, eller SVT Agenda. Men min bedömning är att nu har jag ett försprång, eftersom jag har skrivit då islamismen i Sverige. Så att jag har ganska rikt källmaterial. Och har ju hela tiden, men om man då tittar på islamismen i Sverige, det tog mig, ja, beroende på tidsperspektiv, så tog det allt mellan 14 år och 3 månader att skriva den. Va? Det beror på var man börjar studeringsprocess. Så jag har ju ramlat på de här rörelserna de senaste 14 åren, skulle jag kunna säga. Va? I olika, så de tangerar det som jag håller på med hela tiden. Så det är ganska lång inlärningsprocess att greppa strukturen snabbt. Och där hade jag, där kan jag säga, jag har ett försprång där, va? För andra journalister. Däremot så har du rätt i din kritik mot Sveriges Radio, Sveriges Television, de stora tidningshusen, det vill säga Bonnier och Schibsted. Där finns det journalister som är, alltså skjutjärnsjournalister, som ligger och lyfter löner på mellan 50 och 80 000 kronor i månaden. Som jag tycker man ska bo, som det är bara att titta på några av de här, ursäkta uttrycket, om ni känner er kränkta så får det vara upp till er, va? Men Pelle Jönsson, De kan inte skriva en artikel utan att ha två researchers och ska de sedan hålla en radioprogram antingen på webben eller någon annanstans, så måste de ha en producent också. Jag menar, det bara för att kräka ur sig en artikel. Det är lite feta katter över det hela, va? Och precis som du inte... Ja, nej, men alltså det är fat cat, va? Mm. Och framförallt då de på public service som borde kunna det här, va? De borde ha en grundkunskap så att de kunde komma med någonting ganska snabbt. Men också så, som jag... Så det är fat cat och sen... det här är okänd materia för dem. Och sen har vi då... jag menar, okej, jag var 6 år gammal 1968. Jag kommer vaga minnen av kårhusockupationen och sånt där, när man fick börja sitta upp och titta på nyheter på tv och sådana saker. Va? Men alltså minnet av 68-rörelsen, det börjar blekna nu. Jag vet inte riktigt hur gammal du är, men för mig är så att säga, hela 68-rörelsen väldigt levande fortfarande. Va? Men för en 40-åring,
eller ännu mer
kanske för en 30, så är det, så 68-rörelsen kan folk säga, nej, men herregud, det var ju 50 år sedan, vad spelar den för roll idag? Mm. Jag kan säga så här att de som var kanske mest hög, alltså de yngsta under 68-rörelsen, de var ju då 18 år, alltså som deltog i kårhus opposition 1968, va? De är 70 idag och nyligen pensionerade. Mm. Och tittar vi på de här som var, alltså vad slutade de som, ja, då har ju Carl-Henrik Grenholm, professor emeritus i Uppsala, som väldigt tydligt 1971 gick ut och sa att nej, men nej, palestinierna vill förinta staten Israel, vilket är helt riktigt och en sak som vi bör stödja. Va? Alltså de, det är klart att de ändrade inte uppfattning för att 68-rörelsen dog ut, utan de tog ju med sig sina åsikter i olika roller under så att säga, hela min uppväxt och framförallt under din uppväxt och kom att prägla skolan och alltihop det där. Så det är därför jag är ganska noga med när jag går in i och tittar nu på BLM-rörelsen. Var står BLM-rörelsen? Hur uppstod den? Och det är ju för att förstå BLM-rörelsen idag. Och det här har inte, vågar jag påstå, dagens redaktioner. De är för unga, eller också har de, är de för svagt utbildade helt enkelt.
Mm. Just det. Mm. Ja, nej, men då är det bra att ledarsidorna finns. Och med det sagt så vill jag säga tack till dig, Johan Westerholm, för att du var med och berättade om det här.
Okej, tack för det.
Det var avsnitt 1127 av amerikanska nyhetsanalyser. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. We'll be right back.